Du lyssnar på Hjärtats innersta röst av Jean-Philippe Sentker i översättning av Lisbeth Holst, uppläsare Anna-Maria Kjell. Första delen. Kapitel 1. Den djupblå morgonhimlen var fullkomligt klar dagen då mitt liv spårade ur. Det var en fredag. Luften var frisk och kall. Veckan före Thanksgiving. Jag har ofta undrat om jag borde ha varit beredd på det. Hur hade det kunnat undgå mig? Hur kom det sig att jag inte haft några som helst föraningar om någonting så katastrofalt? Jag av alla människor, som avskydde överraskningar, som förberedde mig minutiöst inför vartenda möte, varenda resa, till och med inför en weekend borta eller en opretentiös middag tillsammans med vänner. Jag hade aldrig varit den som lämnat någonting åt slumpen. Det oväntade fann jag nästan outhärdligt. Spontanitet ägde ingen lockelse för mig. Amy hävdade bestämt att det måste ha funnits tidiga tecken. Att det alltid gjorde det. Vi är bara så uppslukade av vardagslivet, så fast i gamla hjulspår, att vi glömmer att hålla utkik efter dem. De små detaljerna som säger så mycket. Enligt henne utgör vi själva det största mysteriet av alla. Och vår livsuppgift är att hitta lösningen på det. Ingen av oss lyckas någonsin, säger hon. Men det är vår plikt att vandra den utstakade vägen. Hur lång den än är. Vart den än bär. Jag hade mina tvivel. Amys och min uppfattning gick ofta isär. Därmed inte sagt att jag inte fattade att det låg något i vad hon sa i det här fallet. Åtminstone i viss utsträckning. Det kan faktiskt ha förekommit ett och annat under de senaste månaderna. Saker som borde ha fått en varningsklocka att ringa. Men hur mycket tid kan vi ägna åt att smyglyssna på vårt inre jag, bara för den händelse att vi kanske skulle kunna uppfatta ett tecken eller en ledtråd av något slag? Ana lösningen på någon gåta. Det låg inte för mig att uppfatta minsta avvikande kroppsyttring som symptom på en störning i min andliga jämvikt. De där små röda kvisslorna på halsen, de som inom några dagar utvecklades till ett smärtsamt svidande eksem som ingen läkare kunde förklara och som försvann några veckor senare lika snabbt som det kommit. De kunde ha orsakats av vad som helst. Samma sak med öronsusningarna som dök upp ibland. Sömnlösheten. Den tilltagande retligheten och otåligheten som företrädesvis riktade sig mot mig själv. Jag var väl förtrogen med båda dessa känslor och skyllde dem på min arbetsbörda på jobbet. Det pris som alla på firman var tvungna att betala. Det pris vi alla var villiga att betala. Jag klagade inte. Brevet låg där på mitt skrivbord. Ett lätt, skrynkligt, blått flygpostkuvert. Ett sånt som nästan ingen människa använde längre. Jag kände igen handstilen med detsamma. Ingen annan jag kände slösade så mycket möda på att skriva snyggt. Han tog sig an varje brev som om det vore ett mindre konstverk. Åt varje linje ägnade han så stor omsorg och uppmärksamhet att skriften påminde om kalligrafi. Varenda bokstav i vartenda ord var en gåva. Två tätt fyllda sidor där varje mening fästs på pappret med den hängivenhet och lidelse som finns endast hos någon för vilken själva skrivandet är något fullkomligt ovärderligt. Amerikanskt frimärke på brevet. Han måste anförtrott det åt en turist. Det var det snabbaste och säkraste sättet. Jag tittade på klockan. Nästa möte skulle börja om 2 minuter, men nyfikenheten segrade. Jag öppnade kuvertet och ögnade hastigt igenom de första raderna. En skarp knackning ryckte mig häftigt tillbaka till verkligheten. I dörren stod Mulligan. Hans breda, muskulösa gestalt fyllde nästan hela öppningen. Jag hade velat be honom att ge sig till tåls ett ögonblick. Ett brev från min bror i Burma. Ett litet mästerverk som Mulligan log. Och innan jag hunnit säga något...